Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och då är det inte bara jag och Midde som är tillbaka, utan Per har hittat hem igen från Italien. Välkommen tillbaka, får man väl säga.
Grazie mille.
Nu blir det här helitalienska avsnittet som vi pratade om. Så att Per, han, ni som inte förstår honom, ni förstår helt enkelt inte. Utan det blir bara italienska.
Det är väldigt knacklig italienska i så fall.
Ja, skämt åsido. Har du lärt dig någonting eller har du bara käkat glass?
Det har blivit mycket glass och mycket pizza. En del vin också. Men jo då, jag har lärt mig en hel del italienska också.
Härligt, härligt. Du, jag har tänkt på en sak nu som jag måste fråga dig. Och jag glömde att fråga det nu innan vi började spela in. Det här har jag tänkt på sen du åkte. Fråga mig inte varför, för att jag har väl förmodligen inget eget liv. Men i regel så slutar ju inga italienska ord, för de som inte vet det, på en konsonant. Men ditt namn, Per, slutar ju väldigt mycket på en konsonant.
Mm.
Och den här grejen är ju med konsonanter, att det är därför som italienare när de ska prata engelska till exempel inte kan säga iPod, utan det blir iPodde, för att de vet inte hur de ska avsluta ett ord som slutar på en konsonant. Vad har de kallat dig de här två veckorna?
Familjen som jag bodde hos hade väldiga problem i början, för de trodde att jag heter Norman, alltså det är mitt efternamn.
Jaha.
Men de kollade lite frågande på mig när jag kom och sa att jag heter Per. Men samtidigt, det finns ett italienskt ord per, alltså per exempel, för alltid. Så det blev väl att de fick uttala det så istället.
Men hur kunde de tro att ditt efternamn var ditt förnamn?
Nej, jag förstod inte heller det, men mamman i familjen hade fått för sig att jag heter Norman.
Men okej, så att du fick en helt nytt uttal på ditt namn helt enkelt?
Ja, det fick bli så. Det tog väl några dagar innan hon lärde sig att säga mitt förnamn istället för efternamnet.
Ja, men det verkar som att du har haft det bra ändå, och vi som sagt har ju klarat oss galant även utan dig, får vi väl villigt erkänna. Avsnitten,
ja, David har varit duktig. Jag har lyssnat på det sista avsnittet har jag lyssnat.
Ja, det vart ju jättebra, och superkul att vi hade någon som kunde ställa upp när vi inte hade dig, men nu är du tillbaka och det ska ju bli hur kul som helst att spela in vi vanliga poddgänget igen. Midde, du har inte sagt något på ett tag. Hur mår du?
Jo då, jag mår bra. Jag har bara fått sitta och lyssna på er två. Efter 5 minuter bjuder ni mig. Tack.
Det är så du brukar vara när vi ringer också.
Ja, typ. Fan, jag känner mig älskad i detta gänget alltså.
Ja, ungefär som jag känner mig när ni gör upp planer utan mig på Twitter. Så att alla kan se. Och sen så får inte jag vara med. Ungefär så omtyckt känner jag mig också. Så att det går väl lite ömsesidigt i det här gänget. Hur mycket vi tycker om varandra. Sen kan man tolka det hur man vill. Som sagt, det ska bli superkul att spela in igen. Alla tre i alla fall. Från att prata bara om oss själva och om Pers resa. Så kan vi väl starta med att gå in på en annan långherre. Som vi har ibland oss. Jag tänker på Gigi Donnarumma. Ska vi starta upp där kanske och faktiskt nämna någonting om honom efter hans insatser förra veckan?
Ja, det tycker jag absolut. Han fick ju stå där i matchen mot Sassuolo i Trofeo Team. Den här vänskapsturneringen. Matchen gick ju till straffar. Jag såg inte själva matchen, så jag kan inte säga om han gjorde någon bra räddning eller så. Men jag såg straffsparksförläggningen. Där han ju lyckades blocka 2 straffar och gjorde att Milan vann. Så han har nu under försäsongen tagit 3 straffar och tagit stora kliv framåt. Och är väl egentligen så långt ifrån att vara Milans andra målvakt. Jag tror att Abbiati fungerar mer som mentor åt honom än en konkurrent om en plats ifall något skulle hända med Diego Lopez.
Man kan ju konstatera att Donnarumma har redan tagit fler straffar i sin karriär än Abbiati.
Ja, och det känns väl som att vi har ett framtidsnamn i truppen. Jag vet att många som lyssnar på oss och även läser på vår hemsida får lite så här, lite dåliga vibbar av att man kallar unga spelare för framtidsnamn, för att många lever ju under den här uppfattningen att de här unga spelarna ändå bara lämnar oss. Men jag tycker det är så jäkla kul att, det, att vi har en så ung målvakt som är så pass bra som han ändå är. Och han har ändå fått utstå nu två liksom straffsparksläggningar, och han har ändå blivit ganska, ganska pressad redan från start. Så det känns som att han verkligen är någonting att jobba vidare på. Sen fattar jag bara inte hur han kan hålla allt i styr. Han är 16 år gammal, och hur lång är han? Du är väl typ så här 1,95 per eller något sånt där. Jag tror han är längre än dig.
Ja, det kan säkert stämma.
Jag tror han är typ 1,97 eller något sånt där. Så han är superlång. Och det är helt sinnessjukt. Bara det. Att han lyckas liksom... Ja, för att han är inte särskilt grov heller. Men som sagt, jag hoppas verkligen att han kan bli någonting bra för oss. Vad det lider. Och... det känns som att man skulle behöva någonting som ändå... Nu blir målvakter ganska, ganska gamla i sina karriärer om man jämför med i regel utespelare. Men det känns ändå som att det är skönt att vi har någonting att förhoppningsvis förlita oss på sen. Sen får vi väl se hur länge han stannar. Är det någonting någon annan ni tycker har just under förra veckan, och sen så glider vi väl över så småningom på gårdagens match såklart. Det är väl den som är egentligen viktigast och absolut mest aktuell. Men är det någonting som ni känner av de här, för förra veckan var det också väldigt mycket, jag vet att jag twittrade ut det också, väldigt mycket nyförvärvenskväll när de fick göra. Romagnoli gjorde ju en superräddning strax precis där vid målet, och det var liksom målgörare och sådär. Bertolacci gjorde mål. Och är det någonting som ni hade förväntat er under dem? Jag vet att ni... Midde sa att han missade hela Trofeo TM. Och du såg väl en match, eller vad sa du, Per?
Ja, jag såg matchen mot Sassuolo. Det som överraskade mig mest, det var väl Nocerinos drömmar.
Ja, gud, det hade jag till och med glömt bort.
Mm. Det var rätt imponerande faktiskt. Han kan ibland.
Ja, så är det ju, och det är väl det som vi har varit ganska mycket, vad säger man? Vi har tryckt ganska mycket på det här just i den här podden, att de inhopparna vi har egentligen inte är särskilt dåliga, utan, och det är väl egentligen där Nocerino är nu för tiden. Han är ju en alldeles hyfsad inhoppare, när han är bra så är han ganska bra, om man säger så. Absolut, men jag tror inte det var någon som hade förutsett att han skulle gå och göra det han gjorde. Både gjorde målet och sen satte den sista straffen där. Så att, det var väl en chock för de flesta, och trots allt så är väl säkert många glada över att han verkar vara på väg bort. Men mer om det senare eller i ett annat avsnitt. Midde, du skrev igår, om vi fumlar oss över till Coppa Italia-matchen som Milan ju vann igår med 2-0 mot Perugia. Och du skrev det på din Twitter, när vi ändå är inne på det spåret, att om Honda fortsätter så som han gjorde igår så är allt förlåtet. Och syftade väl förmodligen till att du förra veckan sa att vi skulle skicka honom så långt det bara gick.
Exakt. Hans insats, framförallt första halvlek, var helt fantastisk som resten av laget. Det jag gillade framförallt var ju att hans samarbete tillsammans med Bacca och Luis Adriano funkade utmärkt, vilket man såg i 2-0-målet. Det är faktiskt Bertolacci som drar igång anfallet, slår den till Bacca som vänder en motståndare snyggt, vägspelar sen med Honda som lägger fram en perfekt passning till Adriano som bara kan lägga in bollen i mål. Han var rörlig. Han brukar ju vara ganska seg och ta lite för många touch på bollen. Han var rörlig, han släppte i tid. Han hade en grym frispark som var nära på att gå in i början. Även ett skott i, vad kan det ha varit, andra och tredje minuten. Som var nära på att gå in. Jag tyckte att han spelade helt otroligt. Han var matchens ledare enligt mig. Och då var det många andra spelare i Milan som spelade bra. Så jag vet inte, fortsätter han så här och kan han hålla denna nivån, så får han gärna behålla tian och starta varje match. går han tillbaka till att vara den gamla Honda i Milan, så är han, så kan vi ändå köpa honom i januari. Eller något sånt.
Det var ju men, lite, ja.
Ja, för nu får han stanna.
Det var ju egentligen lite så för säsongen också. Han inledde väldigt positivt i ligan med 6-7 mål. Och delad skytte, ligaledning och allt det var. Sen så kom han in och ett djup svacka och gjorde inte många Milan-supportrar glada. Men jo, han var duktig igår. Dock så, jag vet inte, jag vet inte hur stora slutsatser man ska dra av den här matchen, motståndet så. Men det kan man alltid diskutera, va? Men samtidigt det fanns en, på något sätt det fanns en glädje i laget och en fart i spelet som jag tyckte om.
Jag tyckte om att alla var så aggressiva. Man satte hög press direkt. Man var rörliga. Man släppte bollen snabbt. Det var bolltempo. Det var fantastisk rörelse. Kändes som att alla var offensiva. Det var många gånger som Rodrigo Eli var uppe i, till och med i motståndarnas straffområde och pressade någon midback. När han väl började pressa så fortsatte han. Man såg en aggressivitet. Och framförallt tyckte jag om att när alla anfall avslutades så hade Milan åtminstone 4 spelare inne i offensiv straffområde. Under förra säsongen så kunde någon slå ett inlägg in i straffområdet och det var tomt. Det var i princip bara Menes som kom in där lite då och då. Igår kunde man säga att när Honda gjorde 1-0 så var det hela 5 spelare i offensiv straffområde. När Adriano gjorde 2-0 så var det 2-2 i straffområdet. Och de flesta anfallen, tyvärr så har ju De Chilio fortfarande inte lärt sig att slå inlägg. Men man får väl hoppas på att Abbat klarar den biten bättre när han väl får spela. Och lyckas träffa någon av våra spelare. För det var faktiskt väldigt många som var inne i straffområdet hela tiden. Och det hoppas jag är någonting vi får se även under säsongen. För man kände ändå att varje gång man kom upp så var det farligt i sista tredjedelen. Jag kände att under förra säsongen så var det ofta det som fattades. Man kunde rulla bollen lite runt straffområdet och så när man väl hade bollinnehavet. Men sista tredjedelen var ju katastrof. Nu har vi ju 2 spelare som är, de är dödliga inne i straffområdet. Bacca och Luis Adriano. Och man såg också tendenser till att Bacca gärna kommer ner och möter boll. Sen tar med sig den med fart. Försöker väga sig förbi. Och sen när bollen väl är ute på kanten så är han på plats inne i straffområdet. Och det här målet han gjorde som blev bottom for offside. Han är inne i straffområdet nästan nere vid målvakten. Men när bollen sen slås ut på kanten är han den i princip enda som uppfattar vad han borde göra. Sticker ut ur straffområdet, gör sig spelbar på bollen. En touch så har han tagit emot den. Och sen så bara pang. Perfekt avslut. Och det är något jag tror som vi kommer njuta av under den här säsongen. När Bacas faktiskt speluppfattning och att kunna skapa sig lägen till att själv göra mål. Det har saknats i anfallarna vi haft i Milan tidigare.
Ja, precis som Per säger också så kanske man inte ska dra för höga växlar efter den som faktiskt är den första officiella matchen. Men jag håller med dig där du säger och man kan ju ändå spekulera i vad det är som går så bra eller vad det är som har gått ihop sig så bra om man säger så, om det var dagsform, om det var någonting som Jajlovic sa till spelarna innan, om det har att göra med spelarmaterialet man har nu eller vad det nu än är. Och jag tänker på en sak innan matchen där så var jag lite orolig. Jag vet att alla inte håller med mig men jag gillar verkligen inte De Chilio just nu. Och det här pratade vi om för några veckor sedan också. Jag tycker att jag vet inte, jag får så här obehagskänslor när jag ser honom. Och jag ser ju hellre någon annan på hans position om man säger så. Nu upplyste väl Patrik mig om att Abate har väl varit lite småskadad och sådär. Det tänkte jag faktiskt ens på innan matchen igår. Men vilken är egentligen, skulle ni säga, den bästa elvan, för att Mihajlovic sa ju att han vill ställa upp med den bästa elvan inför den här matchen för att det är viktigt att gå vidare och ta sig långt och kanske till och med vinna hela Coppa Italia, tycker han, och därför skulle han ju mönstra sin allra bästa elva. Många var ju på det här med att Honda var med i den, vilket visade sig bli fantastiskt bra. Och även som sagt, jag var lite fundersam över om De Chilio verkligen passar in i någonting som kallas den bästa elvan. Men vilka tycker ni, om ni utgår från det spelmaterialet vi har idag och de som är i klubben just nu, var det den allra bästa elvan som startades igår, eller skulle ni velat göra någon ändring?
Frågar du mig så hade jag gjort en ändring, och det är Abate i stället för De Chilio. I övrigt så är det den bästa elvan vi har sett till dagsformen idag. Sett över hela säsongen vet jag inte på om jag kan lita på att Eli kommer göra det så bra och spela så moget i 38 omgångar. Så jag skulle kanske vilja ha en Mexes bredvid Romagnoli som, vad ska man säga, första val till mittbackspar, så att säga. Men nej, jag tyckte att det var den bästa elvan. Honda levererade, då får man ju säga att han förtjänar den platsen. Och Mihailovic har ju varit inne på det här vad gäller trekvartistarrollen, att beroende på motstånd så kommer olika spelartyper att få spela där. När man kanske bara vill köra fullt oss framåt så kommer Menes på chansen där. När man ska försöka, jag vet inte, kontrollera matchen, så är det kanske Honda. När man försöker köra lite mer defensivt så är det Bonaventura som får den platsen. Men jag tyckte att Honda klarade det galant igår. Då får man lita på att han klarar av det under resten av säsongen också. Så för mig är det i så fall de två ändringarna. Mexes och Abate in istället för Eli och De Chilio.
Ja, det är väl en Abate som är frisk kommer att få spela i dagens Milan. Det är jag ganska övertygad om, eller egentligen helt övertygad om, att han kommer att ta en plats i det här laget. De Chilio kommer att få spela både på höger och vänsterkanten vid avstängningar eller skador som Milan brukar drabbas av under säsongerna. Romagnoli är väl självskriven egentligen. Så det är väl egentligen samma där. Som Mida var inne på med Eli. Frågan är man kan hålla den nivån hela säsongen. Annars offensivt så var det inte mycket att snacka om just igår. Det var väl många som ville ha in Sousa istället för Honda. Men Honda hade bra form. Så det verkar ju vara rätt att starta med honom. Dessutom var det roligt att höra Mihailovic efter matchen där. Han har väl fått någon fråga om varför inte Montelivo spelade. Och då sa han att De Jong var bättre. Och de bättre ska spela liksom. Så ja. Jo, men det var ett starkt lag man ställde upp med igår. Dock så känns det som att har man inte sagt det rätt många säsonger nu att man ska ta Coppa Italia seriöst och att man ska vinna den och dittan och datan. Men sen så har det inte riktigt blivit så ändå.
Jo. Det måste vara, men jag vet inte, det känns som att Milan, och jag vet att jag inte är helt ensam om att ha den här uppfattningen, men det känns som att man har fått en helt ny, vad ska man säga, vinstvilja, eller vad ska man kalla det, med Mihailovic. Det känns ju som att han är otroligt mycket tuffare och hårdare, både i sina uttalanden innan och efter match, och förmodligen och förhoppningsvis kanske även direkt till spelarna. Så det känns som att det här kan vara första säsongen på ganska länge som Milan på riktigt går för att ta de här topplaceringarna som man pratar om i ligan och ta sig i alla fall långt i Coppa Italia. Det är den känslan jag har, men sen säger det ingenting om hur det faktiskt kommer att bli. Jag tänkte när du ändå också var inne och snuddade vid Suso, för att det var väl du som sa det med det här för ett par veckor sedan också, att jag vet inte i riktigt vilket sammanhang det var, men du ville inte att Suso skulle bli en spelare som lämnas utanför en eventuell startelva, och ja, du ville inte att han skulle lämnas utanför i alla fall de som får spela långa stunder i matcher. Och jag tänker ändå att Milan har ju en ganska bred trupp som det ser ut nu. Det är väl alla väl medvetna om. Och det skrivs ju hela tiden på, vi skriver ju bland annat allting som vi skriver på vår hemsida handlar ju om att man måste offra för att kunna ta in fler spelare också. Och det är ju alltid när man har en så här bred trupp att vissa spelare måste ju alltid lämnas utanför. Men är det fortfarande, är Suso fortfarande en av dem som ni känner borde få en hel del speltid? Eller förstår ni min fråga?
Jag tror jag förstår. Alltså, jag skulle väl inte påstå att jag vill ha in Suso i startelvan. Men jag vill inte att han ska bli den som spelar en match, sen spelar han inte 12. Jag tycker att han förtjänar inhopp. Jag tror att han hade varit en bra inhoppare, framförallt i matcher då vi ligger under eller då vi spelar på kontring. I mitt tycke ligger han, vad ska man säga, före i hierarkin än till exempel Churchy, som ändå kommer två chans på chans under säsongen, känns det som. Han kommer få inhopp. Jag vill ju inte att det ska bli en Zaccardo som gör 4 matcher per säsong. För han förtjänar mer än så. Då är det bättre att låna ut honom eller något. Men jag vill inte att han inte får spela någonting, sen sticker han och så får han chansen att blomma ut i en annan klubb och så gör han det. Det känns som att vi missat för många unga spelare och låtit dem gå för enkelt. Och sen har de blommat ut i andra klubbar. Sådana spelartyper som vi egentligen hade behövt i Milan.
Alltså, jag tror faktiskt det finns en rätt stor risk att han fastnar på en avbytarbänk. Visst nu, förvisso Niang skadad, och, men det är kanske inte riktigt hans största konkurrent. Men nej, jag vet inte vad som blir bäst där, kanske en utlåning. Men visst, jag vill också se mer av honom. Men några chanser kommer han säkert få. Men jag tror han nog kommer vilja ha mer speltid än vad han verkligen kommer få.
Ja, och framförallt om det nu blir fler värvningar av offensiva spelare som det ändå verkar som att det kanske kan kunna bli. Och det vet jag att på tal om spelare, vi skulle inte prata överdrivet mycket Mercato idag, sa vi, för att det har varit väldigt mycket och det blir som sagt otroligt mycket, framförallt sista veckan där på fönstret och efter att det har stängt såklart. Men jag vill ändå ta upp det här med mittfältet, för att efter matchen igår då Milan ändå spelade väldigt bra, man hade ju, vad var det, 79-21 i bollinnehav i första halvleken, man var spelförande, man, ja, men man passade mycket och liksom hade bra rull på spelet. Men det var ändå fortfarande de här tongångarna efter matchen att vi behöver ha in en spelare på mittfältet. Om man bara ser till, nu går det ju inte att se så att man bara kollar på en match och tror att det ska se ut så hela tiden. Men om vi ändå fokuserar mest på matchen här igår, och där mittfältet ni såg igår, behöver vi ha in någon annan på någon av de tre positionerna?
Alltså, frågar du mig så gillar jag alla de tre spelarna som spelar på mittfältet igår. Och jag hade blivit ledsen av att se någon av dem på bänken. Samma anledning som Suso. Det är spelare som förtjänar mer än bänk. Jag menar, efter den säsongen som Bonaventura gjorde under förra säsongen, så förtjänar han inte att bli bänkad. Jag tycker att han har gjort tillräckligt mycket för att förtjäna en startplats i Milan. Bertolacci blir svår att bänka. Han har värvat sin dyrt. Det har varit mycket snack om honom, uppståndelse. Han mer eller mindre måste spela. Och det är pengar som Berlusconi själv lagt. Han kommer inte acceptera att en sån spelare sitter på bänken. Och De Jong kan vi inte bänka. Han ska ju bara spela alla matcher han kan.
Mm. Nej, jag vill också inne på samma spår där med att De Jong är väl mer eller mindre självskriven. Han har ju knappast förlängt ett kontrakt med Milan för att sitta på bänken. Samma sak med Bertolacci, han har inte gått till Milan för att sitta på bänken, och inte för den summan heller. Så det är väl egentligen den tredje platsen där. Bonaventura tror jag kommer få rätt mycket speltid, både på mittfältet och som möjligtvis en trekvartist, beroende på motstånd. Så jag skulle väl tro att det är kanske den platsen där Bonaventura som ett nyförvärv kan konkurrera med. Till exempel Vittal då eller så gärna.
Mm. De affärerna som eventuellt blir av, de spelarna det ryktas om, är ju sådant som vi som sagt kommer att återkomma till. Jag tycker att vi just nu istället ska försöka summera lite grann den här försäsongen, i och med att den är ju slut nu. Den var ju egentligen slut redan förra veckan efter cupen där. Vad tänker ni inför seriestarten som är redan på söndag? Känns ju asskönt att Serie A äntligen kommer igång igen, men samtidigt sjukt tråkigt att sommaren är över. Man körde ju ändå, man hade ju de här första matcherna under försäsongen, kan jag inte uttala mig om allt för att de såg inte jag. Men jag tänker på de här matcherna sen som man spelade bra mot Real Madrid, och de här matcherna sen i AD Cup som inte var bra, och sen så spelade man ändå helt okej förra veckan, och sen så spelade man väldigt bra igår. Vad vill ni dra för, vad vill ni liksom säga om den här sommaren som vi ändå har haft nu, med väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar, om man lägger det så?
Du kan gärna ta den här, Paul.
Ja, visst. Alltså, precis som du säger här, så har det varit väldigt mycket upp och ner. Som Ekeby har sagt innan, så måste man vara medveten om att det är en ny tränare, en hel del nya spelare, det är mycket nytt som ska sättas på plats. Truppen är väl kanske inte 100% redo för en seriestart. Jag tror det kan bli tufft träna på söndag mot Fiorentina. Jag var ju såg dem mot Barcelona för 2 veckor sedan. Förvisso en träningsmatch, men de var riktigt bra faktiskt, de stora delar av den matchen, tyckte jag. Grymt effektiva. Men så man måste väl ha det i åtanke, att man inte har för höga krav direkt. Det är väl enkelt mitt svar på det här.
Är det någonting du vill tillägga, Midde?
Egentligen inte. Alltså, jag kan väl säga att jag har höga förväntningar på säsongen när den är slut i maj. Alltså då kan man summera det. Men jag har inte så jättehöga förväntningar inför själva matchen mot Fiorentina. Alltså den kan gå hur som helst. Och man ska ändå inte dra för stora slutsatser från den heller, oavsett om det blir en vinst eller en förlust eller hur vi spelar. Jag tycker man ska låta den här truppen utvecklas. För vi är på väg mot rätt håll. Ge dem tid nu, känner jag.
Mm. Det är väl egentligen först i vinter där. Vid årsskiftet känns det som nästan som man kan försöka börja utvärdera de värvningar som ändå har gjorts i sommar. För att det är då man har fått se dem en halv säsong, och man har väl fått se många spelares både väldigt bra och säkert väldigt dåliga sidor hos en del av dem också. Och det är då också vi vet vad vi har blivit av med och sådär. För att transferfönstret stänger ju inte riktigt än. Jag har faktiskt noll koll på vad det är för datum idag. Men det borde ju vara typ den 17 augusti kanske? 18, ja. Så att så här blir det när man är ledig och jobbar helt konstiga dagar. När man inte har några raka veckor. Då har man ingen koll till slut. Men som sagt, det känns som att en försäsong är alltid en försäsong, och det vet jag att vi sa innan den här sommaren började också, att man ska väl ändå på sätt och vis ta den med en liten nypa salt och en klackspark kanske, eftersom att det som ni säger, den här truppen måste spela ihop sig, den kanske inte är riktigt redo än, men vågar ni ändå hoppas på att Milan spelar bra oavsett hur resultatet blir i den första bortamatchen där?
Ja, det är, jag hoppas verkligen att man ska kunna spela bra på förhand. Så jag vet inte, ett kryss kanske känns logiskt. Men jag hoppas att det blir vinst.
Jag tror att man kan absolut vinna. Men jag skulle inte bli jätteledsen om det blir kryss. Jag hoppas mest på att få se en, vad ska man säga, fortsättning eller utveckling på det som Mihajlovic snackat om och det vi fick se igår. Det här rörelsen, bollinnehavet, kämpaglöden, glädjen. Det är mest det jag hoppas på. Om vi ska åka dit för att vinna med 1-0 och parkera bussen från 30:e minuten så känner jag inte att det är någon jätteskillnad jämfört med spelet med Inzaghi. Och det är ändå, vi vill ju ändå utveckla vårt spel.
Mm. Sen är ju det allra tråkigaste med den här säsongen som kommer är ju att, och det är det många av våra både lyssnare och läsare som lägger ganska mycket vikt vid nu när det ändå börjar närma sig, att ingen svensk tv-kanal har ju köpt upp sändningsrättigheterna till Serie A den här säsongen. Det är väl inte helt slutkört än på den fronten, men mycket talar ju för att vi inte får några svenska sändningar i år. Och det var flera stycken som ville, det bara ramlade in frågor till det här avsnittet, men vi sparar väldigt många av dem till nästa vecka då vi som sagt känner att det är mer aktuellt att snacka lite mer Mercato, och då har vi även den här säsongstarten som sagt att diskutera också, och då får vi väl se vad som har hänt på både en och två fronter. Men jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det här med sändningsrättigheterna. Men det man måste förstå, som jag tror att många inte förstår med det här, det är att det kostar väldigt mycket pengar att sända en hel säsong av en liga. Och då tycker jag faktiskt inte, jag som ändå ska vara någon slags sån här, eller vi alla är väl på sätt och vis så här ambassadörer för Serie A i Sverige, men jag tycker ändå inte att det är så himla konstigt att man väljer att inte sända den, med tanke på hur den ändå har sett ut och de här storlagen som ändå har mycket fans i Sverige. Jag kan tänka mig att det är Juventus såklart, men också Milan får man tänka på hur stora de har varit i Sverige tidigare år och tidigare årtionden framförallt. Och de här lagen drar inte lika mycket publik längre och vi har inga stora svenska namn. Och det finns ingen, alltså Cristiano Ronaldo eller Messi i Serie A som heller lockar mycket tittare. Så att det är inte jättekonstigt tycker inte jag att ingen svensk tv-kanal sänder Serie A, även om det är fruktansvärt tråkigt. Och vi får väl hålla alla tummar vi har för att det är något mediehus som till slut tar åt sig de här sändningsrättigheterna. Men sen får man väl se till att man försöker hitta några bra streams. Det fanns ju sjukt bra streams till de här försäsongsturneringarna. Och det går ju alltid att hitta till alla matcher. Jag vet inte om ni har något tips annars. Jag vet att Abbas som brukade podda med oss, han har ju tydligen några utländska kanaler som ska sända Serie A den här säsongen. Har ni några andra tips på vad man kan göra för att slippa gå och gräva ner sig inför varje match, som till exempel Midde gjorde igår och sa att han orkar inte om han inte hittar en bra stream?
Alltså jag kan inte rekommendera någonting lagligt, så då är det bäst jag är tyst. Kanske. Ska jag inte stå här och rekommendera att folk ska göra olagliga saker?
Men det är väl inte lagligt att streama överhuvudtaget egentligen?
Nej, det är därför jag inte rekommenderar det.
Så det är alltså så det är. Vi avråder från att ni streamar fotboll.
Ni får kolla på mobilapparna och sånt där resultat.
Det sa jag inte, men jag rekommenderar inte det bara.
Ja. Är det någonting annat som ni känner att jag har glömt att ta upp i det här avsnittet?
Nej. Känns som jag har snackat om rätt mycket.
Det enda jag vill lyfta upp än en gång, och vad jag tjatar om det här och vad jag kommer få fortsätta tjata, men jag vet inte varför podden inte fungerar på apparna och Acast. Jag har inte den blekaste överhuvudtaget. Jag har
men du jobbar på det.
Jag försöker verkligen lösa det. Jag har tagit in så här folk som har hjälpt mig. Min bror har hjälpt mig med det här. Min sambo har hjälpt mig med det här. Jag mailar iTunes och ja, men det är så att nu funkar det på iTunes, i alla fall via dator. Då jag, tack och lov, inte har en iPhone, så har jag ingen iTunes i min telefon, om det nu är någonting man kan ha. Så jag vet inte hur det funkar på mobil, men i alla fall på iTunes på datorn funkar det att lyssna på podden. Funkar alltid att lyssna på hemsidan. Av någon anledning funkar det inte på Acast, Podcaster och de här andra apparna. Men som sagt, jag försöker verkligen lösa det. Men nu vet alla som lyssnar på podden att det inte funkar och att jag inte vet varför. Men jag återkommer ju såklart när det är löst igen, för att det kommer lösa sig på något sätt. Någon gång. Jag vet inte hur och när bara, men det ska jag ta reda på. Så nu hoppas jag att jag slipper få fler frågor om det här. Och alla ni som kommer fortsätta fråga mig nu, jag vet att ni bara jävlas med mig, för att nu har jag verkligen försökt förklara det här så gott jag kan. Vad säger jag annars för att tacka för oss? Och såklart, skitkul som sagt att Per är tillbaka igen. Nu känns allting så perfekt som det ska vara.
Tack, tack.
Nej, men då ser vi väl Forza Milan. Ciao, ciao. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.